alla.
Walla bäst tamar och chobis.
Vi åt bara dadlar och bröd i månader, berättar Iman.
La adna kahraba, la adna gas.
Under belägringen drack de vatten ur källor, men elen, gasen, bensinen och medicinerna tog slut. När mjölken var på upphällningen blev flera barn sjuka. Striderna pågick dag och natt, säger Mohammed Ayad, som ingick i styrkorna som försvarade Amerli. Granater föll över familjernas hus. Amerliborna är shia-muslimska turkmener och de är säkra på att om ISIS lyckats bryta igenom försvaret hade de alla dödats eller tillfångatagits. Men tack Gud så klarade vi oss, säger Hanna Ayad. Katja Magnusson, Bagdad.
Så ska det handla om ishockey här hemma. Imorgon inleder Jokerit sin första säsong i den ryska ishockeyligan KHL. Och intåget i ligan kommer mitt i en politisk kris mellan Ryssland och västländerna. Lagets vd Jukka Korhonen kan ännu inte säga hur krisen har påverkat biljettförsäljningen.
Det är lite svårt att säga för att vi vet inte hur den läget skulle ha varit utan det där kriset. Men vi är slutsålda i första två matcherna, eller nästan slutsålda. Så att inte hade så mycket påverkat på det. Men jag tror nog att Rysslands och KHLs image har inte förbättrats med det där kriset alls. Att förstås påverkade det på något sätt.
Den här tiden i fjol hade de sålt kring 2500 säsongbiljetter via biljettförsäljningen. Hittills har de sålt 2700, alltså några hundra fler än samma tid i fjol. Men i år är också målsättningen högre. De vill locka 11 000 personer till varje match som spelas i Helsingfors.
Reporter var Mira Myllyniemi. Nu är det dags för dagens debatt i slaget efter 12 då vi ska debattera elektroniska hjälpmedel i klassrummen. Alla är inte överens om vilka effekter tekniken har på eleverna. Är pekplattor och datorer ett nödvändigt hjälpmedel eller ska skolan behålla sina traditionella undervisningsformer? Debatten leds av Kati Enqvist.
Varmt välkomna till slaget efter 12 den här onsdagen. Enligt en enkät som Yle har gjort kräver eller åtminstone rekommenderar gymnasieskolorna att eleverna köper egna bärbara datorer för sina studier. Och i grundskolan där sker mera och mera av skolarbetet på pekplattor eller bärbara datorer. Vad anser föräldrarna om det här nya undervisningslandskapet och vad säger en rektor som har erfarenhet av att undervisa med elektroniska hjälpmedel? Jag säger välkommen till Elisabeth Backlund Kärjenmäki, rektor vid Vasa övningsskola årskurserna 7-9.
Jag är rektor för årskurserna F-9.
F-9, okej. Tack så mycket för den rättelsen. Mattias Smeds har vi också med oss, förälder och ordförande för Gerby Hem och Skola.
Hej.
Och så säger vi också välkommen till tvåbarnsföräldern Jessica Granlund.
Tack.
Vi har också med oss Nikolas Kujala som är vice ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Varmt välkommen.
Tack.
Om vi börjar med att titta på hur verkligheten ser ut idag. I vilken utsträckning använder våra elever och unga sig av tekniska hjälpmedel och läromedel? Om vi börjar med dig, Elisabeth.
Jag tror att det varierar ganska mycket ute i skolorna. Och jag kan ju bara prata för mig själv och Vasa övningsskola. Vi har satsat en hel del på elektronisk utrustning och speciellt fokusera på den här pedagogiken och didaktiken.
Mm. Mattias, du har två döttrar. Hur mycket teknik använder de sig av i skolan?
En hel del. Min yngre dotter så började med den här intelligent med tangent. Så då började att lära sig skriva på datorerna. Och det som finns till buds använder de nog. Att de är nog van med tekniken.
Mm. Om vi går sen vidare till den här ekonomiska aspekten av det hela. Teknik, det är inte billigt, det vet vi allihopa. Och sen när kraven på att elever bör ha de här tekniska hjälpmedlen och de här hjälpmedlen sen integreras i undervisningen allt mer, så måste man ställa sig frågan vem som ska betala för hela balletten. Och vi börjar med dig, Jessica. Vem tycker du att det är som ska stå för det här?
No, det är svårt för föräldrarna alla gånger att stå för hela liksom paketet själva. Eftersom det i nutiden så är det vanligare och vanligare att föräldrar är studerande. Det är till stor del samhällets förtjänst att det har så höga krav på höga utbildningar och man borde ju skaffa barn i ung ålder om man ska följa direktiven från rådgivningarna. Så är man tvungen att vara studerande medan man när man skaffar barn och då de kommer upp i förskola, grundskola. Mm. Och då är det väldigt svårt att få pengarna att räcka till. Man studerar vanligtvis, en förälder kan hända båda. Och bor man nu till exempel på landsbygden där det är vanligt med att man köper egna hemshus och så vidare, så det är en utgift till där, så det är nog väldigt svårt, speciellt för flerbarnsfamiljer, att få pengarna att räcka till. Så det skulle nog båda, ifall att vi ska ha det så att allihopa ska ha egna pekplattor och bärbara datorer, så då måste nog nästan samhället liksom sticka till med det.
Mm.
Och det kommer ju kanske nog bli svårare och svårare i framtiden eftersom det inte går så där jättebra.
Jag skulle vilja bolla över den här frågan också till Nikolas Kojala som alltså är vice ordförande för FSS. Den här ekonomiska aspekten, vad säger du där? Vem är det som ska betala?
Tack. Det är absolut inte föräldrarna eller eleverna som ska måste betala för det här. Det ska vara utbildningsanordnaren som pröjsar för de här elektroniska apparaterna. Det är en grund att utbildningen ska vara gratis, speciellt i grundskolan. Det står till och med i grundskolelagen, eller lagen om grundläggande utbildning. Vi måste se till att om det används teknik i skolorna så att alla har möjlighet att jämlikt använda den här tekniken. Och då är det absolut inte rättvist om föräldrarna eller även har studerande att betala för dem.
Mattias Smeds, är det här, den här ekonomiska aspekten någonting som har slagit dig och din familj?
Nej, inte egentligen. Nu har vi väl mer eller mindre räknat med att det finns datorer om det är tänkt att de ska använda dem. Även pekplattor.
Mm.
Att inte han, åtminstone inte långstadiens tänkt tanken att man ska måste köpa åt sina barn.
Ja, precis. Om två år, då blir studentexamen delvis elektronisk och då ska eleverna i huvudsak använda sina egna datorer. Det här kan bli tufft för flerbarnsfamiljer. Hur ser du på den här problematiken, Elisabeth?
Vi borde ju ha en gymnasierektor här för att svara på det här. Och hos oss så har skolan skaffat datorer till årskurs 1 i år. Medan studerande nog kommer att betala av dem till en viss del. Så jag tänker inte svara desto mera på den här frågan. Medan jag kan svara för den grundläggande utbildningen. Där jag håller helt med föräldrarna här om att den grundläggande utbildningen, den är gratis för alla elever. Och vår teknik är nog uppbyggd på det sättet. Och jag vet att det här kan man göra på många olika sätt. Vi har inte en en-till-en skola, vilket betyder att vi har inte en pekplatta eller dator för varje elev. Vi har en klass i årskurs 1 i år som vi har som försöksklass där vi har en pekplatta för varje elev för att testa ut, för att det är faktiskt på kommande. Och många skolor också i Finland går in för den här modellen med 1-1. Det har vi varit intresserade av, därför att vi vet ju att den statliga ekonomin kanske inte tillåter hur stora mängder av de här tekniska apparaterna som möjligt. Att kan man vara flera om en apparat? Så när vi införde ett projekt kring pekplattor för några år sedan, så hade vi vagnar med pekplattor och eleverna jobbade kring en pekplatta gruppvis. Och jag är helt medveten om att pekplattorna är egentligen gjorda för att vara personliga. Men det fungerar riktigt bra att ha dem, att man delar på dem.
Mm.
Och man kan jobba ganska demokratiskt i grupper när man jobbar kring en och samma platta eller dator. Eller jobba parvis. Så det finns många fina pedagogiska lösningar om hur man klarar sig med färre apparater. Man behöver inte ha hundratals. Men klart, i den perfekta världen skulle var och en ha en egen.
Jessica.
Jag slänger med en fråga här till de här andra, Mattias och Elisabeth. Att, vilken ålder tycker ni det är lämpligt att de barnen ska börja på med som teknik i skolan? Att jag tänker på att de spelar ju hemma, de flesta spelar dataspel. Så de lär ju sig i alla fall använda. Men när ska det komma in det här pedagogiska, när är det som nödvändigt? För jag menar, samhället har ju inte råd, vi är i en ekonomisk kris nu. Vi har ju inte råd att liksom, staten kan ju inte bistå med hur mycket teknik som helst i skolorna förstås. Det har du redan sagt, Elisabeth. Men jag tänkte bara att om det, eftersom det ändå använder den här tekniken, om det skulle gå att lite i högre ålder så att det inte skulle bli så stor utgift för som grundskolan.
Det här är ju en fråga för politiker. Det är ju en prioriteringsfråga att vad satsar man på. Och i den nya läroplanen som kommer så finns en kompetens som heter digital kompetens. Vi kommer få en kompetensinriktad läroplan som för fram sådana kompetenser som förväntas av människor i samhället när de här barnen är vuxna. Och där är den här digitala kompetensen en väldigt viktig kompetens. Och vi har nog så att vi använder pekplattor med förskolebarnen. Inte så att de får plocka fram dem hur som helst och när som helst. Och det är inte fråga om spel utan det är faktiskt i pedagogisk
syfte.
Mm. Ja, varsågod Mattias.
Ja, jag anser att så fort som möjligt, bara eftersom de finns ju i samhället överallt. Men väldigt mycket är det beroende på läraren. Att vi har ju väldigt många idag, ingen nämner, det är inte så stor skillnad på kunskapen på en äldre lärare, vad de kan. Och då är kanske ingen vits att hålla på med den här tekniken om de ens själv kan använda den pedagogiskt rätt. Men inte är det något att spara på. Jag har in pengar bara så att alla får dagens teknik, för den är ju redan här. Man har den till stora delar hemma redan.
Mm. Och det här har inte alltid varit problemet, att det inte ska ha funnits tillgång till teknik. Det är den här pedagogiska användningen och hur den har använts. Det finns skolor där det kanske har stått alldeles i onödan många fina apparater som inte har använts på ett pedagogiskt bra sätt. Och det är den stora utmaningen för skolorna. Och det arbetar vi tillsammans med pedagogiska fakulteten väldigt, väldigt mycket på.
Jessica Granlund, jag antar av din fråga att du inte tycker att det är en bra idé att man börjar så tidigt med de här tekniska och elektroniska hjälpmedlen i skolundervisningen. Hur tycker du att det skulle borde se ut?
Jag tycker att eftersom de alla i princip, nu ska vi säga alla, börjar på med att prova på lite dataspel i ganska tidig ålder. Det finns ju de här små datorerna som i princip för småbarn. Ska vi säga att de kan börja med det från 4 års ålder eller något sånt. Så de är ju vana i alla fall med att använda datorer. Så jag tänker mer som att man låter dem leka mer från början och lära sig på det viset. För det är ju ändå så det är uppbyggt att barn bör lära sig genom lek från början.
Får jag hoppa in här snabbt?
Absolut, varsågod.
Jag vill lite problematisera det här med tablets eller pekplattor också som ni har i Övis. En fråga några minuter sen var om studentexamen. Det kan jag också lite hoppa in i, att det där studentexamen kommer vi ju inte att använda pekplattor i. Vi kommer att använda helt ordentliga laptops. Och då har inte eleven någon nytta i princip av pekplattan då syftet är att kunna använda en laptop i studentexamen. Jag anser att det är viktigt att börja redan från ettan och lära sig använda datorns egenskaper. Att kunna rita grafer med Excel, att kunna använda Word till sitt fullaste. För att det behövs en studentexamen senast när matematiken skrivs 2019. Då måste man kunna rita grafer och annat. Och våra gymnasieelever och de som är på 9 och 8 nu har inte haft den här undervisningen i datateknik. Och det kommer inte nödvändigtvis att ha det heller för att det skriver studenten. Och det är kanske det största problemet med studentexamens elektronifiering just nu. Är det att eleverna inte kan använda datorn till något annat än att bara skriva Word, sätta in data i Excel och kanske göra en PowerPoint-presentation. Datorn har oändliga möjligheter, men vi kan bara inte kanske använda dem.
Mm. Elisabeth Backlund Kärjenmäki, vill du kommentera?
Ja, Nikolas, du har alldeles rätt. Man klarar inte sig med pekplattor. Man behöver datorer. Och i vårt gymnasium så satsar man på bärbara datorer. Och vi har datorer. Vi har datorvagnar ända från förskolan till årskurs 9. Men pekplattorna är ett otroligt bra hjälpmedel, därför att det är lätt att använda, det är lätt uppkopplade, du kan ta med dig till skogen. Och här kan jag lite berätta för Jessica hur vi använder det med småbarn. För våra förskolor och småbarn i ettan, tvåan, så det är väldigt mycket utomhus. Och vi har en etta till tvåa och också förskolan som en uteskola. Och de kan ta med sig de här plattorna, de kan fotografera, de kan skriva korta berättelser. Sen har man en blogg som man kan kommunicera med hemme. Så skolans väggar sprängs med hjälp av den här nya tekniken.
Men om du börjar skriva på pekplattorna, hur blir det med motoriken då?
Man kan inte, vi skriver på både pekplattor, datorer och för hand. Fortsätt bara, Jessica.
Ja, du tror att det utvecklas motoriken lika bra i alla fall liksom att skriva med penna när man gör på det här viset, liksom kombinerar. För efter min erfarenhet från grundskolan så det var många pojkar som inte kunde skriva bokstäverna nu riktigt bra ännu på sexan.
Nu är det väl kanske en flicka, hoppas jag. Ja. Ja. Jag kan säga att av den här egna erfarenheten av en yngre dotter som gick, där de började lära sig att skriva direkt på datorn, på tangentbordet, från ettan. Men redan slutet på ettan så kom automatiskt trycket både från föräldrarna och för de vill nog lära sig skriva också med pennan. Så de plockade in det där betydligt tidigare än de hade tänkt. Så nu började de skriva för hand då. Att än så länge finns det utifrån så att säga så mycket att nu ville de kunna skriva med blyertspennan och fast de använde. Så det gjorde de båda. Men de plockade in det mycket tidigare för de ville det själva. Men det var inga problem då. Alltså det gick lika snabbt, nästan snabbare. För de kunde ju skriva. Så det var då bara att lära sig hur det såg ut.
Ja, därför att det har ju satt så otroligt mycket tid att sitta och lägga många timmar på att skriva snygga bokstäver. Och det är visst viktigt och fingermotorik är jätteviktigt. Men man måste lära sig det i andra ämnen också än genom att skriva. Sen är det ju en fördel för pojkarna att kunna skriva på maskin. Om jag tar mina egna pojkar som exempel så blev de aldrig någon könskrivare. Utan vi vet också att lärare kan påverkas av utseende på texten. Det blir en mer rättvis förhoppningsvis bedömning av arbeten också när texten har samma utformning än om du är en duktig en som kan skriva väldigt vackert. Att vi har ju väldigt mycket funderat på den här genusaspekten hos oss, att pojkars läsande och pojkars presterande utgående från våra PISA-resultat, att kan den här tekniken motivera och föra in glädjen i arbete. För som Mattias sa, den digitala verkligheten är här och nu. Skolan kan inte vara en värld som isolerar sig från samhälle utanför.
Det går ju absolut inte. Klart man måste hänga med. Mm. Det håller jag med.
Tycker du, Jessica, att glädjen har försvunnit här som Elisabeth sa, att man vill föra den tillbaka med hjälp av tekniken?
jag funderar lite mer nu på det här med som motoriken. Jag tror inte att det liksom det övar lika bra motoriken om man börjar med att sitta och skriva på dator. För det är nu som inte bara att man ska skriva snygga bokstäver, utan det är allting hur man rör händerna, som till exempel sådana som ska bli konstnärer, hantverkare och så vidare senare i livet. Så man delar nästan in dem i mera som fackbarnen, skulle jag säga, om man gör på det här viset. Att de som aldrig blev duktiga att skriva snygga bokstäver och som använder händerna på det viset, så de har mer eller mindre utstakat för sig att de ska göra någonting med teknik.
Nikolas Kojala, du ska få komma med här med en åsikt. Vice ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Är det här någonting som förbundet är orolig över, att eleverna inte ska kunna hantera vissa saker i och med att man allt mer använder tekniska hjälpmedel?
Först vill jag haka på det här med att pojkar har fulare stil än flickor. Jag skulle gärna säga att vi kan kanske det där bryta den normen också lite. Det där.
Vi stryker det.
Vi stryker det, jag håller med dig. Det var från stilen, mitt privata liv.
Stilen har kanske inte så mycket att göra med kön. Men det där, att hur det påverkar elevens framtid, att kan den skriva eller ha den likadan handmotorik, det kan jag inte direkt svara på, för att det har jag inte tillgängligt här. Självklart så utnyttja, det är nytta till eleven att kunna både skriva för hand på papper och på dator, att pappan kommer ju inte försvinna från våra samhällen ändå på en stund, att, att ändå måste man skriva på kontrakt och sånt här, och det är då bra att kunna ändå liksom hålla pennan i handen och kunna använda den och sen göra andra saker med händerna också förstås. Och jag ser inte heller att vi kommer att gå mot ett håll där vi inte ska alls ha papper i skolan. Det är kanske bara inte realistiskt just nu.
Vad tycker du, Jessica, om den framtiden att det här är att Nikolas lovar att det kommer inte att bli papperslöst ännu i skolorna i framtiden? Tröstar det dig?
Ja, det tröstar mig. Det låter bra. Mm. Jag nu som kommer från ett hem med hantverkare till viss del, så jag anser nog det viktigt att man klarar av att liksom finmotoriken, och man övar nog det till stor del redan genom att använda papper och penna med då man lär sig bokstäverna. Visst, det är väldigt bra kombination att man ser bokstäverna först på en dator. Det är ju sån kombination jag mera är ute efter. Inte att man går över till bara tekniken, det tror jag inte är lämpligt.
Elisabeth, hur kontrollerar man hur eleverna använder sina elektroniska hjälpmedel? Du som har erfarenhet av det här. Det finns ju mycket man kan använda dem till.
Mm. Jag tror inte att vi har med de små barnen något större problem. Jag gissar att du är ute efter hur de går in på social media. Så det är kanske mera med de äldre barnen. Men vi kan inte förbjuda det. Skolans uppgift är att fostra. Och vi ska fostra dem till att använda de här sociala medierna också på ett gott sätt. Att genom förbud så lär man inte sig. Utan det är nog genom den undervisning och den medvetenhet vi lärare har som vi kan fostra goda kommunikatörer på de sociala medierna.
Mattias.
Mm-hmm. Ja, jag tycker samma. Det kanske för ett par år sedan hade vi både hemma och skola olika sådana, att hur ska vi begränsa, de spelar för mycket, vilka tider, hela den här aspekten. Men jag tycker nu redan har trenden svängt lite. Nu finns det här förvånat så mycket redan. Nu är det mer att hur hanterar vi problemen på dem. Att kanske, okej, yngre gossar hörs väl ännu mycket, de får spela bara x antal timmar per dag och så här, det hänger väl i. Men det övriga börjar nog bli, för de flesta har någon slags telefon, så de är ute på olika Twitter och olika de här medierna. Det snurrar som hela tiden. Det går inte att bromsa dem mer, utan det är bara att se till att de uppför sig på nätet. Så att.
Kan barn uppföra sig, Jessica, på sociala medier? Är du orolig för att kontrollen inte är tillräcklig? Vad tror du?
Ja, det är jag nog. För, som välbekant för alla, så man hittar en hel del allt möjligt på nätet. Och om man ser till en sån enkel sak som TV, den här barnkanalen, Bullybumpa-kanalen, så det visas nog sånt där som inte småbarn borde säga också. Så det är ju som, fast det borde vara kontrollerat. Men om man tror ju som föräldrar att det är som man kan låta dem se på det, så kommer man inspringande i vardagsrummet och ser att det här skulle inte alls borde se. Så det är ju som mycket värre, svårare att kontrollera vad de gör på nätet än vad sådana saker som borde vara kontrollerade som ändå fallerar.
Det traditionella klassrummet, så det förändras alltså. Det blir mera teknik som integreras i undervisningen. Därmed så förändras också säkert klassandan och umgänge med varandra. Elisabeth, har du några synpunkter på det?
Man kan ha kontakt med elever från andra skolor. I Tvinning har vi flera klasser som är med i. Man har vänklasser ute i Norden i de lägre årskurserna. Man kan ha Skype-träffar med elever som inte är på skolan, som kan vara på en resa. Mm. Vi har ett exempel på ett arbete inom modersmål där man kan kommunicera med författaren till ungdomsromanen. Att skolan kommer nog närmare ut i samhället om vi lär oss se de här möjligheterna som den här tekniken ger oss.
Ja, det låter ju bra. Jessica, har du några tankar om det här? Är det allt bara positivt?
No, jag funderar lite på det här med om man nu liksom, ska vi säga nu chattar eller vad man ska kalla det, med någon annan som på någon annan ort och så vidare. Så visst kan det vara trevligt, men det finns alltid den möjligheten att man kan stänga av om man blir arg. Man behöver aldrig lösa några konflikter på det viset. Så det är som inte det här face to face, att läsa av ansiktsuttrycken. Man behöver inte göra det, för det går alltid att stänga av. Så man måste som inte, man behöver inte anstränga sig på den biten. Man behöver inte bli som socialt kompetent på på det området. Och det tror jag är någonting som kommer att falla bort.
Mattias?
Ja, att slåss på Facebook fungerar alltså extremt dåligt. Nu är det ju, nu är det här, alltså medierna är till för att du ska visa att du mår bra väldigt mycket. Att ska du ha någonting konkret utgjort och faktiskt till och veta att du kan lita på den andra människan, så då är det nog bara till ringa eller fysiskt far och hälsa på. Den där håller jag fullständigt med. Och det är någonting nog som tror jag inte ännu vårt hela yngre garde har liksom insett. Att nu kör man väldigt hårt ännu. Därför kanske saker och ting lämnar outredda en hel del som föräldrarna får ta tag i.
Jag håller nu inte riktigt med om det här. Vi har över 400 elever varje dag från morgon till kväll på skolan. Och det uppstår konflikter. Och jag sa i mitt avslutningstal i vår till årskurs 9 att skolans viktigaste uppgift är att lära barnen och ungdomarna att mötas. Skolan är en plats där de sociala mötena sker. Och där människor umgås, där uppstår också konflikter. Och det kan hända att skolans viktigaste uppgift är att lära de här ungdomarna lösa konflikter. Och också lära dem att vara del av en konflikt. Om man bara sitter där hemma och spelar över nätet, så kanske inte det är lika lätt att lösa konflikter. Men skolan, där lär vi nog oss lösa konflikter.
Men ifall att skolan är på väg mot att det liksom blir mer och mer teknik, att man möts inte så mycket, om det går vidare, tvinna vidare på det här.
Mm. Då tänker jag mera kanske på, så som det har gått i universiteten idag, att det är väldigt mycket sådana här nätkurser. Men den grundläggande utbildningen har ju inte som mål att kurserna ska bli nätbaserade och du sitter där hemma och studerar och gör dina uppgifter och lämnar in dem. Jag vet att i gymnasierna finns det nätbaserade kurser, men det är ju absolut inte grundskolans uppgift. Att jag tycker inte att teknik, det är inte teknik eller den gamla traditionella skolan. Det är hur vi kan utveckla den här skolan, och det måste vi fundera på. Varje sak som vi tar in, så tar vi inte in för grejernas skull, utan hur vi kan använda den för att göra lärandet bättre, motivera eleverna mera och att förena. Jag tycker att tekniken har den stora fördelen att där kan man förena den här vardagslärande, det informella lärande, med skolans traditionella lärande. Och det redan motiverar eleverna på ett helt annat sätt än den gamla skolan, om jag får spetsa till det.
Det får du. Nicolas Kojala, vice ordförande för Finlands svenska skolungdomsförbund. Hur ser våra barn och ungdomars undervisningsmiljö ut i framtiden?
Den ser nog inte likadan ut som idag. Det behövs en stor reform redan från grundskolan. Det här kommer allt från lärarutbildningen till sen hur man har klassrummet uppväggt. En framtid där vi kanske inte sitter med datorer i klassrummet vid bord och skriver av en PowerPoint eller av tavlan. Det tror jag inte att vi kommer att se överhuvudtaget. Jag tror däremot att sådana spel som idag redan finns, bland annat för mobiler eller för datorer, som involverar till exempel fysik eller anatomi eller matematik, att sådana här spel ska kunna utvecklas ännu mer till form av att kunna användas i utbildningen. Ett visst spel där man kastar fåglar runt, så ska man istället kunna justera så att man sätter in vektorerna, man sätter in graderna, och där får man både polynomer och fysik i samma. Alla sådana här kivaga spel som man spelar på fritiden ska kunna se att man ska kunna utnyttja också i undervisningen, samtidigt som klassrumsmiljön ändras. Man kanske inte sitter vid pulpet mera, man umgås i grupper som gör den i övis. Att det ska nog röra sig framåt.
Vi börjar bli utan tid här, så jag vill ställa frågan till Jessica Granlund, men jag vill ändra den lite och säga istället att hur hoppas du att undervisningsmiljön ser ut i framtiden?
Ja, jag hoppas på en väldigt fin kombination mellan teknik och den gamla skolan då, inom situationstecken. Men ja, jag tror på att kombinationen är den bästa man behöver från båda världarna. Liksom, om det spinner vidare på bara teknik och fortsätter utvecklas och det blir mer och mer teknik i skolorna, så tror jag att eleverna kommer att bli mer asociala.
Och med det så sätter vi punkt för dagens program. Tack till våra gäster Elisabeth Backlund Kärjenmäki, Jessica Granlund, Mattias Smeds och Nikolas Kujala. Och dagens Laget efter 12 kommer att dyka upp strax på arenan.yle.fi och där hittar du också många flera debatter. Jag heter Kati Enqvist, ha en bra dag.
Darling, varje gång du frågar hur jag mår, jag har en längd för varje fråga som berör oss två. Jag berättar allt men säger egentligen ingenting. Mitt skratt är inbjudande värld.
Idrottsskador hos barn och ungdomar, slitna nackar och nerver som har kommit i kläm hör till det som ortoped Jan Magnus Björkenheim och jag tänkte prata om i onsdagens radiodoktor 7:30. Vi hoppas att du hör av dig om du har egna frågor om benmuskler eller senor till 0611 12 13 efter 19 eller till radiodoktorn.vega/yle.fi redan nu.